Vi inleder med att önska alla en glad advent. Mm. Det gör man i dessa tider. Hoppas att alla är friska och glada som lyssnar på detta avsnittet med Johan Orenius.
Så är det, och Anders Bengtsson som sitter här och har namnsdag då.
Det har han.
Ja, Anders braskar julens laskar, sa man.
Så heter det.
Ja, men det braskar inte så mycket i Göteborg.
Nej, det gör det inte.
Jag noterade när jag kom in här att så var det en annan här på kontoret som frågade hur det gått i padden.
Mm.
Och jag har förstått då att lite medan jag varit borta så har du gjort en helomvändning och har gått full paddelspelare då?
Ja, det får jag säga. Det är en resa jag har gjort. Jag har ju stretat emot.
För resa.
Låt mig berätta om den här resan.
Sänkt ribba för resa.
Ja, det är det verkligen. Nej, men jag vet inte. Jag har kanske varit med viss rätta också, kan jag känna, att man har varit skeptisk till den här paddelboomen som har pågått nu under några år.
Det blir också lite fånigt att vara den.
Ja, jag vet det. Jag har alltid känt att varför ska jag vara den personen? Men det har funnits någonting i mig som har känt att jag har varit sugen. Jag spelade en gång för typ 7 år sedan med dig. Och det var ju skoj. Och jag vet ju att jag gillar ju racketsporter. Men så har det varit någonting i hela den kulturen av att det känns som att det är lite av en rikemansport.
Jag har ju startat på att det är så dyrt då.
Ja, precis.
Alltså att det blir lite exkluderande. Och de gånger man har varit i paddelhallar så känner man... Du har väl säkert också känt om att du är ju den typiska paddelspelaren på ett sätt då. Du är liksom lite lägre chef. Eller du är ju chef, men någon slags mellanchef är det ju ändå. Och liksom lite medelklass och den åldern som du är.
Absolut.
Och man befinner sig nästan bara med sådana i de där paddelhallarna. Och det är väl det som gör att så här, det här är lite förskapat för mig. Vilket gör att man vill bli motvalls.
Ja, men det känns som att det har varit lite grann, alltså, som en stor nätverkande idrott. Där det har varit lika mycket den aspekten i att man ska gå dit där på lunchen. Och vara lite hurtig och dricka en Nocco.
Mm.
Och ha liksom de coolaste pannbanden och liksom paddelskor ska man ha. Man ska inte ha tennisskor utan man ska ha paddelskor. Hela den kulturen runt har gjort att jag kan inte med det här.
Nej, men så märker man att det är för roligt att spela så att det trumfar ändå det eventuellt andra.
Så det gick ju väldigt snabbt där. Först en timme bokad och fick så en jävla blodad tand. Dagen efter cyklade jag och köpte ett paddelracket. Dyrt så in i helvete. Men det köpte jag. Ja.
Vad kostar det?
Nej, jag vill inte säga det. Vi pratar 1000 lappar.
Ja, okej. Det är så pass dyrt.
Alltså, det är dyrt. 24 timmar efter min första timme. Ny timme. Så jävla kul, Johan.
Ja.
Och grejen är det. Jag måste säga det. Det är ungefär som när du var så lyrisk och vi spelade 2-touch. Här i sommar så vi pratade om den glädjen som man känner. Fan vad jag saknar detta i mitt liv. Precis den känslan får jag där. Jag känner också... Vilket, nu kan det låta lite ungefär så också. Så när vi pratade om 2-touch och jag sa att jag kan skjuta ungefär lika hårt som Isco. Om jag vill. Så känner jag det. Satsar jag på detta nu. Jag skulle kunna spela. Kanske inte elitserien. Nu vet jag inte om elitserien finns i padden.
Jo då.
Men snäppet läge där. Om jag satsar. Jag funderar. Ska jag göra detta? Ska jag satsa på detta? Och ge mig fan på att jag ska nå toppen.
Ja, den inledande hybrisen är ju en skön känsla innan man inser att, hur långt efter man är då.
Och gudarna ska veta, jag har spelat 2 timmar här på de senaste typ 3-4 dygnen. Förlåt båda.
Ja.
Matcherna som jag spelat så jag har inte vunnit. Ändå så tror jag att jag kan nå toppen.
Ja. Nej, men det är väl att gratulera, alltså, särskilt i de här tiderna. Hittar man någonting som, man har ju sannoliken inte många fickor av... kul.
Nej.
För att man får inte göra så mycket saker, man bör inte göra så mycket saker. Så hittar man någonting som gör att man får glömma bort och bara ha skoj ett tag. Skitsamma om det är paddel eller något annat. Nu är det paddel för dig och det är väl kanon då.
Mm.
Jag kör vidare med min tennis och är nöjd med det.
Mm.
Men den där känslan av att få försvinna ett tag in tror man behöver.
Mm.
Det blir som en mental dusch förutom att det är kul också.
Ja, verkligen så. Det var det jag tänkte att jag skulle faktiskt inleda här, Johan, med att du skulle få välja mellan just att jag skulle prata om paddel lite grann. Men det känner jag att jag vill inte prata så mycket mer om det. Nu har jag sagt detta.
Ja, det låter
men du hade 2 andra alternativ också.
Ja.
Om vi säger att paddel var 1, kryss, var 2 var nickedockor till fotbollsjournalister i England.
Finns det liksom någon ny spin här någonstans på i var? De här? För det är ju gamla ämnen på var och även, vad sa du där? Vad var 2?
Nickedockor till fotbollsjournalister i England.
Men jag tar den 400 då, tack.
400-nivån?
Ja.
Okej. Okay. Vad
Du kan få prata om båda såklart.
Ja. Men vi kan ta nickedockorna till fotbollsjournalister i England. Det är ju någonting som jag har stört mig på, framförallt vad det gäller då mitt eget Liverpool och de engelska reportrar som vars enda syfte är att rapportera om Liverpool. Det finns ju faktiskt den typen av reportrar i England. De är väl en 5-6 stycken som är avlönade på heltid för att bara skriva om Liverpool.
Ja, det är väl inget konstigt. Nej. Det finns väl i många länder.
Ja, absolut. Men, och då tänker jag att
det finns ju de som är avlönade för att skriva om en person. Jag menar, med de, det blir alltid de japanerna man alltid lite taskigt alltid nämner, men som åker över. De, först var det väl när Nakata på riktigt slog igenom. Och jag tänker honom framförallt i Roma. Mm. Men då var det ju slog det ner som en bomb i media Sverige. Men när man såg de här, och det var något inslag med japaner på läktarna, journalister då, och de berättade att de är enbart här då för att bevaka Nakatas varje steg. Mm. Men jag vet inte hur mycket man ska skratta åt det. Jag var i Barcelona i en månad och bara för att följa Zlatan. Mm. Så liksom...
Ja, det lät lite som att jag var väldigt naiv när jag sa så kanske, men det finns ändå.
Det var som att du berättade för mig. Det finns de har bara som jobb att skriva om Liverpool. Det är inget konstigt alls. Liverpool eller Barcelona eller Bayern München, enorma apparater. Jättekonstigt. Det finns väl de som har dem Elfsborg.
Då släpper vi det. Och då, i det, det ansvaret får man säga, så är det ju så att, och nu tar vi bara för att nämna en av dessa, James Pearce. Numera så är han på The Athletic som en av två som då bara Johan bevakar Liverpool. Jag har hört något liknande. Mm. Tidigare var han på Liverpool Echo. Och det var likadant när han var där då på den tidningen. Att det är aldrig någonting som är kritiskt överhuvudtaget. Det är aldrig kritisk eller granskande typ av journalistik. Utan det är bara att man kommunicerar det som klubben kommunicerar till dem. De läcker ju saker till dem först och sen så går de ut med det i sina kanaler. Det kan vara så att nu ska vi bygga en ny träningsanläggning. Då får de nyheten 2 timmar före för att de ska känna sig lite exklusiva. Och på så sätt...
Vet du att det är så?
Ja, jag vet att det är så. Och på så sätt så blir det ju att de vågar ju heller inte riskera. Skulle de veta att Jürgen Klopp är ett svin till exempel? Eller att någon spelare känner att...
Kul rubrik!
Ja.
Jürgen Klopp är ett svin.
Ja. Så vågar ju inte de det, för då får inte de här nyheterna. Och det är ju det de på något sätt lever på, att de kan breaka de här nyheterna. Men då, i vissa situationer, så blir det som att, till exempel om man tar här nu senaste, bara matchen i helgen. Inför matchen så kom det rapporter om att Matip skulle vilas. Han har spelat 2 matcher på den senaste veckan. Vilket man kan förstå då, att han kanske vilas för att han har haft lite skadebekymmer tidigare. Men James Pearce och de andra, de är då 5 stycken, twittrar ut exakt samma minut. Vilket då tyder, de får ju den här infon av någon källa som vill att det ska komma ut att ja, men det är bara en precaution. De bara vilar honom. Alla förstår att Liverpool med det läget som de har liksom mittbackar som knappt har spelat mittbackar. De får spela istället.
De har mycket skador.
Ja. Han sitter inte ens på bänken, Matip. Och topplocket går ju på ganska många. Bara fan, skriv som det är istället. Han är väl skadad, så hade han suttit på bänken i alla fall. Nu låter detta som att detta är en pissgrej. Men detta får man ta i samband med Thiago, som är i Liverpool. Som är mystiskt försvunnen. Ingen vet någonting.
Spännande.
Han fick en skada mot Everton. Och detta är 1,5, kanske 2 månader sedan nu. Ingen har sett röken av honom sedan dess. Det kom ut lite snabb kommunikation. Det var ju samma veva, samma match som Van Dijk fick sin korsbandsskada. Och då handlade det givetvis allt om det. Men ingen info har kommit. Det var första dagarna var det så. Men det ska nog inte vara så farligt. De gjorde en röntgen, hans knä, Thiagos då, ska inte vara skadat. Sen har inte kommit ett ord om det. Och varenda presskonferens som jag sitter och tittar på. Jag följer ju alla presskonferenser inför både Champions League-matcher och Premier League-matcher. Så det är aldrig... Nu var det en som ställde frågan. Vad är en update on Thiago? Jürgen Klopp? Bara no. Och sen så inga följdfrågor. Och du vet, jag får ju de här från Liverpool. Att jag kan registrera mig till de här digitala presskonferenserna som det är nu. Och då får man möjlighet att ansöka om att få ställa en fråga. Jag har gjort det nu. Mm. 4 presskonferenser. Jag får inget svar ens. Nej. Jag ligger väl liksom...
Du är oerhört långt ner på listan.
Extremt långt ner på listan. Så jag får inte möjligheten. Ingen av de här, James Pearce... Dave Lynch, eller vad de nu må heta.
Som lätt får fråga då, ifall de vill.
Som ens försöker, de bara skriver no Thiago in the squad for this upcoming game. Det är bara det de skriver. Och sen så är det ju flera som frågar, men Mr. Pierce, do you have any answers to why Thiago isn't playing? Så skriver ju hur många som helst. Han svarar ju aldrig på dem. Han vill inte svara för att han har ju fått besked om att det är någonting. Men de får inte lov att kommunicera. Det är embargo på de här grejerna. Det är så jävla mycket samarbete mellan klubben och reporterna. Att de agerar ju bara som någon slags... Egentligen så borde de få pröjs av Liverpool Football Club.
De här journalisterna, här
istället för att det atletiska betalar dem. För det är inte journalistik de håller på med. De gör bara exakt det som klubben vill att de ska kommunicera. Just och det är otroligt anmärkningsvärt. Det är det ju faktiskt.
Det du säger här är helt enkelt att de sitter i knät på klubben. Så.
Och blir upphånglade av Liverpool också. Sitter inte bara i knät, de blir tafsade på.
Ja, alltså det här är ju... Det här är någonting annat lite. Men det är ju tuffare att... Alltså om du jobbar på en lokaltidning i Sverige, på sport och i stan, så finns det... Det kanske finns ett bra innebandylag. Mm. Eller ett fotbollslag. Eller ja, vad det nu är. Då är ju inte arbetsuppgiften att du bara skriver om dem. Men det kommer bli väldigt mycket om dem. Och det är ju alltid en större utmaning för en lokaltidningsjournalist, särskilt kanske på en mindre ort än Liverpool, att orka vara kritisk, alltså inte alltid bara för sakens skull, men att inte bli ett förlängt programblad för klubben. För det är personer som du ska träffa, alltså den som du skriver om kanske du träffar vid förskolelämningen eller i mataffären eller så. Och därför det var så liksom tufft av Linda Hedenjung och orka genomföra den granskningen som hon gjorde med Östersunds FK. Ja. Eftersom, och särskilt i det där läget när folk var lite trollbundna av att alla pratade om Östersund och det är så bra att orka vara den personen då var ju väldigt imponerande.
Ja, får man ska komma ihåg Linda Hedenjung när hon satte igång med sitt. Det var ju då allting var liksom klackarna i taket i Östersund. Ja, det var ju verkligen så. Så det var inte ni är det lättare för en lokalreporter på Östersundsposten att vara väldigt kritisk och granska Östersund. För nu vet alla att det nu är det liksom öppna dörrar.
Visst, det behöver ju inte vara i sådana extremer som Östersund. Och det finns ju de som inte riktigt från klubbarnas del... Som ibland kan vara sur på lokaltidningen att, så, som ibland rent har missuppfattat också vad deras uppgift är och tror att just sådär att ni ska väl stötta oss och så det är ju mycket svårare att det är ju lättare för oss att sitta och vara kritisk mot journalister i England också än svenska journalister som vi kanske ska träffa eller vad det nu är, det finns ju en närhetsprincip där med jobbet, men det här är ju lite någonting annat då. Men det är ju inget nytt heller.
Ingen nyspaning.
Nej, men jag känner inte till de här personerna. Du har ju mycket bättre koll där. Mm. Men de gånger jag varit och jobbat i Spanien till exempel och runt liksom de stora klubbarna där så minns jag ändå att jag reagerade lite på att de var så informerade och de kunde vara ganska bra förhållande med de här stora stjärnorna i Barcelona, vissa reportrar och sådär. Mm. Men de kunde liksom lägga en mixad zon på nästan high-fivea och snacka lite om saker som inte kom i tidningen. Mm. Och de vårdade ju någon slags relation där. Mm. Och där får man ju fråga sig själv då om det blir värt det. Det blir jobbigt om den personen verkligen gör bort sig sen. Ja. Och så har man liksom blivit lite polare med den. Då är det ju skönare att ha avstånd, men man får ju mindre grejer också. Sådär.
Absolut. Och menar, rent mänskligt så kan jag förstå James Pierce och gänget. Men de har också lån som de måste betala av. De har barn som de måste liksom föda. Och menar, skulle de plötsligt vända och bli Linda Hedenjung så ryker ju deras access till klubben. Och då är de ingen alls för att det är inga skickliga skribenter heller, det här gänget liksom. Så det ska man också ha med sig. Det är ju liksom jävligt märkligt. Men i det här så ska man då också ha med, jag har ju varit på ett par stycken presskonferenser på det som inte finns, eller som inte är Liverpools träningsanläggning längre, men på Melwood. Och när jag var där senast så försökte jag också ställa fråga. Det var ju då när jag var vansinnig på Klopp, för att det var ju långt innan vi fick ett bra försvar. Och ville ställa frågor. Men jag fick inte göra det där, även om jag var fysiskt på plats. Mm. Utan det var ju utvalt vilka som skulle ställa frågorna. Och de hade fått liksom antyda vilken typ av frågor de skulle ställa och blivit godkända av presschefen i Liverpool. Bara det är ju en jävligt konstig mekanism i sig. Visst, ja. Men nu då när jag loggar in på de här digitala presskonferenserna och inte får lov att ställa mina frågor, men jag lyssnar på de frågorna som ställs, så är det ju alltid samma typ av frågor också, vilket är så jävla sjukt. Så det är inte bara de här som enbart bevakar Liverpool, utan det är också de andra som bevakar många andra lag som ställer samma typ av frågor. Istället för att fråga så, vad fan är det som händer med Thiago? Lever han? Så ställer han frågan, how happy are you about Curtis Jones? Så är det så, någon glad liten grej som man vet att detta kommer Klopp kunna prata lite grann om, för att det inte alls, det skaver inte någonstans, och han kan mycket väl liksom lyfta Curtis Jones för att den unga talangen kom från Liverpool och sådär. Han lyfter vi. Det är den typen av frågor som alltid ställs. Det är aldrig någonting, vad fan är det som händer här? Vad är det som pågår?
Mm.
Eller fråga liksom, nu när Klopp har varit ute och vevat som fan liksom, mot vad som händer med tv-rättigheterna och vilka matchtider de får och sådär, att det är för mycket matcher och man tar inte hänsyn till om Liverpool spelar Champions League spel onsdag, så kan de ändå få den tidiga matchen på lördag morgon. Då kan man ställa frågor på det som är, ja visst, han har väl all rätt att vara kritisk mot Tobla, men han kan också prata med sin egen ägare. De är också involverade i det här. Att avgöra hur man dealar och skriver avtal med TV. Det finns så många frågor som aldrig någonsin ställs för att det är för obekvämt. Och då ryker ens access och då är man rökt.
Då ryker en stopplock, tror jag.
Ja, men det är ju provocerande. Man själv ändå är av den typen av skolad journalist som ändå känner att fan, här måste man ställa de relevanta frågorna i alla fall.
Mm. Men tycker du att det har blivit mer så här?
Ja, absolut. Ja, det har blivit mer och mer så här. Ja. Och hela den här, man kan prata om detta evighet, men just i att i de här nya tiderna, alla fotbollsstjärnor i den större fotbollsvärlden har sina egna kanaler. De behöver ju knappt oss journalister längre.
Nej, det här har vi pratat om tidigare. Det kan man se även i Sverige då, att man på ett sätt försöker göra journalister irrelevanta för supportrar som är intresserade av klubben. Men det är ju bättre att alltså, ta followers AIK, så får du bakom kulissen hur det gick till när Lustig kom hit och sådär. Du behöver inte läsa Expressen eller Offside för det.
Nej, precis. Liksom så. Men i det här så är det ju så att vi blir ju allt mindre viktiga för Liverpool Football Club eller för AIK. Vi blir ju det. För de kan styra allting själva och spelarna, alltså det så styr klubbarna det själva. Sen så varje individ som spelar styr själv. Behöver inte göra intervjuer om det inte är ett betalt samarbete med Nivea eller om det är med DHL eller vad det är med vara. Då kan de ge någon intervju eller sådär och prata. Så därför så blir ju de journalisterna ännu mer i klorna på klubbarna och på spelarna. De får bara access om det kommer med vissa privilegier för klubben eller för enskilda spelaren.
Det är ju intressant. Jag har ju haft lite mer ett svenskt perspektiv än vad du har kanske. För där har ju jag känt att det har blivit mycket svårare. Om man tar till exempel kanske de bättre svenska klubbarna, om vi talar allsvenskan eller så. Att just göra den typen av följa med journalistik som jag tycker är kul. Och att man under en längre tid hänger nära en klubb eller personer där och kunna skriva om det där som inte syns på matcherna och så. Det jobbet har ju blivit mycket svårare för att de större klubbarna som har resurser lägger mycket tid på att göra. Sen tycker jag att de gör det kanske mycket sämre än vad jag skulle ha gjort. Och det är ju alltid väldigt snällt. Men det upplever jag har blivit mycket svårare då, för att spelarna upplever också att sådär, men vi har ju varit med massor, de skiter väl i om det var DIF TV eller om det var för en annan, vi har gjort det här liksom, nu behöver inte någon mer följa med. Så jag upplever att det blir lite svårare från jag även från spelarna, att de ska lägga tid på att någon ska följa en så. Men det som gör att vad som blir ännu viktigare är ju granskningar då, helt enkelt, för det får man ju inte i. Bara som ett exempel då, followers AIK.
Ja, precis. Ja, men mitt topplock, nu har du ju varit föräldraledare här under hösten. Har ju gått några gånger och jag tror inte jag ens har berättat det för dig. Men det har ju varit allsvenska klubbar där vi har hört av oss och frågat om enkla typer av intervjuer. Det har varit liksom här uppslutsaktiga saker. Det är ingen granskande journalistik överhuvudtaget. Det är en rätt rolig typ av grej som tar kanske 20 minuter över telefon. Du vet, det är så svårt idag att få till de typer av intervjuer. Att man känner att, vad är det som pågår här? Detta är ändå allsvenskan som borde i de här tiderna vara jävligt glada för om någon bryr sig om dessa jävla pisslag. Hur förbannar jag är? Ja, men du fattar vad jag menar. Att, vad fan alltså. Och det finns spelare som man måste skicka frågorna. Det, liksom, detta är ändå nytt när det svenska spelare måste skicka frågorna till deras agent innan. För godkännande.
I några fall?
I några fall, ja. Ja, det är inte alla. Men i ett par stycken fall. Och man blir ju lite rädd faktiskt. Vad är det som pågår här?
Ja, det kan man ju bli. Men framförallt kan man ju lite tappa sugen då. Så här, skit.
Ja, den, absolut.
Då åker vi till Oddevold. Det är där man vill göra.
Ja, absolut. Ja. Rätt som det är. Ska man stå en precis där också i Oddevold. Och neka en i dörren.
Ja, ta det.
Vad har du för frågor?
Ja. Tar vi var 600?
Ja, väldigt kort då. Nu har jag upptäckt. Men jag har insett att nu börjar ju faktiskt spelarna i Premier League vända sig mot VAR på ett sätt som de inte riktigt har gjort tidigare. Det var De Bruyne för några veckor sedan som sa att jag vet fan knappt vilka regler vi spelar efter längre. Och nu efter helgen här så var det både Jordan Henderson och James Milner och Robertson. Efter några kontroverser här när Liverpool mötte Brighton, de sa också att detta funkar inte längre. När ska liksom vi som utövar sporten få liksom vara med och säga vad vi tycker om den här sporten som vi har liksom vuxit upp med och älskat och som har haft sina problem men som ändå har fungerat ganska bra i över 100 år.
Men är det något särskilt med just England, upplever liksom som utifrån och som inte jätteengagerad som du, att funkar det extra dåligt där? Ja, eller vad är grejen?
Ja, men så är det. Som jag
varför
förstått,
är det så?
Ja, men för att det är, de verkar inte riktigt alltså, ha som jag har förstått det så funkar det betydligt bättre. De har liksom lite andra regler hur man använder VAR också. Till exempel jämfört med Nederländerna. Om man tar offside som har varit rätt många konstiga beslut i Premier League under hösten här. Där man drar de här linjerna. Vi har pratat om det här tidigare så. Men man sitter i soffan hemma och man kollar på den här linjen. Och man säger att okej, eventuellt så är det 1 eller 2 centimeter som någon är offside. Men det är ju helt omöjligt att säga för att de bilderna, det är ju inte liksom NASA- levererade fotobilder med högupplöst digital liksom, man ser ju ingenting liksom. Men där så är det kanske då 1 eller 2 centimeter, men i Nederländerna som jag har förstått det så har man liksom alltid, man har benefit of the doubt med 10 centimeter, så där ger man liksom, okej, man vill hellre fria än fälla där. Och i Italien så har det fungerat bättre vad jag har förstått det, och i Tyskland, de har haft det lite längre där också, så att det är ju, de är ju lite mer rookies här i England, men det är väl någon typ av, jag vet inte, för att de gick ut så jävla tidigt med att det skulle vara clear and obvious när man skulle använda VAR. Men det är ju aldrig clear and obvious längre, utan nu är det bara väldigt, väldigt luddiga situationer som man använder det i, där man aldrig förstår. Och, men framförallt det jag vill säga med VAR, man kan säga mycket som helst, och det är sannoliken ingen ny sak som jag kommer att säga nu, men det absolut värsta som har hänt nu med VAR, det är ju, det spelar ingen roll om jag kollar på Liverpool eller om jag kollar på någon annan match där VAR finns i England. Man kan aldrig längre glädjas vid ett mål. Och det har ju många sagt för så att, inte det första som säger, men det har ju tagit bort så jävla mycket av glädjen. Och av hela grejen med att se på fotboll. Jag vet inte när jag senast liksom blev glad för ett mål. Jag säger alltid till Sigge, min son, när vi sitter och kollar, vänta lite nu, vi kan inte vara glada. Och sen så tar det typ 30-40 sekunder, just det, nu blir det 1-0. Då har ju den känslan försvunnit, så man får inte uppleva det som var det absolut härligaste med att se på fotboll. Den glädje man får efter ett snyggt mål eller ett viktigt mål, det är ju helt borta nu. Och men, Johan, jag menar allvar nu, vi kan prata om de här sakerna med hur svårt och hur störigt det är, hur mycket man tappar lusten på när agenter vill säga frågor på föran och så här. Men den här saken, det kan ju vara offsides död alltså. Folk tröttnar ju på fotboll i jävligt rask takt just nu. Och menar, det finns det ju liksom, det kommer ju komma till Sverige, så är det bara. Vad kommer komma till Sverige? Och när det väl kommer till Sverige, alltså folk kommer ju, alltså det kommer bli sån jävla utbredd trötthet över fotboll så att vi kommer tappa, folk kommer inte vilja läsa offside längre. Så detta är, vi måste ta den här fighten, Johan.
Du drar det långt. Jag funderar på, jag kanske är ute på djupt vatten nu, men nästan VAR och sidosatt, men med själva fenomenet offside, det är mycket möjligt att jag har fel här, men så som jag minns att jag har läst, alltså införandet av offside som regel i fotbollen, det var väl inte till för att, jag hör ju till dem som inte tycker att det är så farligt om någon är en decimeter offside, men den var väl inte till för att stoppa folk som är råkar vara 2 centimeter på ena sidan om en försvarare. Den är väl till för att man inte ska liksom stanna kvar och ligga och fiska och bara kunna ställa sig vid målvakten. Alltså ett sätt att spela som gör att det inte blir något flyt i spelet. Så. Mm. Det är väl själva grunden till offside finns. Den togs väl inte in i bruk för att i varje pris få om någon är 1 centimeter åt det hållet. Eller 1 centimeter. Det kan ju inte ha varit poängen från början. Utan det är väl ett sätt, alltså att man vill ha en flytande fotboll som man då upplevde inte blir. Jag minns att Axén hörde av sig till mig. Jag sa någon gång i någon annan podd ogenomtänkt att det skulle vara kul att se vad händer om man skulle ta bort offsiden som experiment. Så här, hur skulle matcherna bli? Och då hörde han av sig direkt att det blir inget bra. Det testades en gång i Rynninge eller vad fan det var. Låt säga att det var Rynninge. Adolfsberg kanske, fan vet jag. Kortslund. Och det blev tvärt emot vad man kan tro, blev det väldigt målsnålt och defensivt och konstigt sådär. Så det var inte ute efter, men jag kan ju omöjligt tro att såhär, syftet från början var att titta de här gränsfallen, utan det är väl liksom att man vill ha ett flyt i fotbollen som gör att den här regeln är bra, att den finns, för det gör att spelare måste vara i rörelse och hålla sig som en enhet och jobba tillsammans och så. Mm. Och, så det är ju väldigt rimligt att den finns, men det kan ju inte varit syftet att jaga på det här sättet så. Men det gjordes ju även innan VAR, så egentligen pratar jag lite bredvid ämnet här nu. Liksom.
Men om man bara stannar kvar lite grann vid offside, för att just offside, den var ju ändå någonting som dokumenterat de assisterande domarna var jävligt skickliga på. Du kommer ihåg, man såg de här innan VAR fanns, att det var ändå jävligt hög procent korrekta avvinkningar. De löste ju den biten, sen så fanns det ju andra aspekter, filmningar och sådär, som man tänkte, okej, VAR kanske skulle kunna få bort filmningarna och så. Och det har de kanske fått, eventuellt, det vet jag inte. Men offsiden har ju aldrig varit ett så himla stort problem. Absolut, några mål här och där räknade som inte skulle räknats. Men någonstans så kunde man, så var det någonting som man var helt uppväxt med, att det var den mänskliga faktorn på ett sätt som, okej, i det här böljande spelet, så ibland så kommer domarna begå misstag. Men det fick man räkna med, man kunde bara vara lite förbannad på domarna. Men det var det ändå tre stycken fysiska människor som var ute på den planen som man kunde liksom, fan också, har vi den domaren då, Graham Paul idag, helvete, han är aldrig liksom på hugget. Men nu så är det ju inte dem, utan nu sitter de här anonyma jävla stofilerna i något rum och drar upp sina hittepålinjer med en jävla liksom pissig upplösning och tar beslut. Och ingen ställs till svar. Ingen tar ansvar för det, utan det är bara hela tiden lite jobbigare, lite mer tröttsamt. Man tappar liksom suget. Jag gör det. Så att vi får hålla fanan här för detta alltså. Ingen jävla VAR i Sverige alltså. Då går jag topplocket på riktigt alltså.
Ja, det känns som att det redan börjar hoppa. Nu tar vi reklam för 500.
Ja, då säger vi att vi gör detta avsnittet i samarbete med Svenska Fans, som nu har då lanserat en app som är perfekt för dig som är supporter. Här kan man skräddarsy sitt flöde för att bara få nyheter om sina favoritlag. Man kan diskutera i Svenska Fans forum och följa sina favoritlag med pushnotiser i en helt ny livescore. Man söker upp den här appen då, Svenska Fans, i App Store eller på Google Play. Vi har också avsnittet i samarbete med Kommunal. Under hösten har Kommunal förhandlat fram ett riktigt bra kollektivavtal för räddningstjänsten. Nu sker de lokala förhandlingarna ute på arbetsplatserna. Och ju fler som är organiserade, desto större skillnad kan facket göra vid alla förhandlingsbord. Som medlem i Kommunal så får man också en av marknadens bästa försäkringspaket och råd och stöd i sin yrkesutveckling inom räddningstjänsten. Man läser mer på kommunal.se om hur man blir medlem.
Ja, jag vet att du gärna vill säga några ord om en människa som tyvärr har gått bort.
Ja.
Och en journalist.
Mm. Jag tror många säkert att det var Diego Armando Maradona. Vi kommer väl till honom kanske?
Ja, det vore konstigt om vi inte gjorde det.
Ja. Men jag läste, detta var faktiskt bara ett par timmar sedan. Man vaknade och är väl den här liksom dåliga vanan som man har numera, att man inleder med att skåla igenom flödet, vad har hänt under natten. Och då såg jag väldigt tidigt, låg kvar i sängen, vilket detta är då några veckor sedan som Robert Fisk gick bort. Vad har du på Robert Fisk?
Jag ska vara ärlig och säga att jag hade faktiskt missat att Robert Fisk hade avlidit. Men han var då en mycket respekterad och uppburen journalist. Framförallt ägnar sig åt utrikesjournalistik. Han var väl britt. Har skrivit många tunga böcker också. Och det har mässats mycket om Robert Fisk på journalistutbildningar. Som en förebild. Och han har varit mycket i krigszoner och väldigt mycket i arabvärlden. Och gjort många tunga reportage och intervjuer då. En nestor då.
Verkligen. Mm. Ja, men en så här gammal, den gamla skolans krigskorrar som verkligen var i hetluften. Han var verkligen i de här mest, ja men de mest farliga och de mest kritiska ögonblicken har han varit på plats. Och jag har två böcker hemma i bokhyllan. Jag ska inte säga att jag läst båda, för då ljuger jag. Men det säger väl någonting om, jag tror att jag köpte båda när jag pluggade journalistik, att han ska man ha hemma i bokhyllan. Och så då gick han bort här för några veckor sedan, gammal man gick bort, och jag läste faktiskt ett par stycken dödsrunor som var hyllande. Och de var också påminnande om hur många utmärkelser han fått under åren och var han hade varit på plats och att han hade förmågan att vara på plats på på rätt ställe vid rätt tillfälle och så. Det var lite fint och jag tänkte så här, jag kanske ska läsa de här böckerna. Nej, i jul kanske. Och sen då i morse när jag då öppnar upp Twitter så ser jag då att sajten The Critic har skrivit en annan typ av obituary om Robert Fisk. Som gör att jag sätter mig upp i sängen och tänker, vad i helvete är detta? Alltså, det var så himla spännande. Och det var på något sätt, jag blev så, man borde blivit lite deppig av det. Men jag blev så glad. För det var någonting som vände på allt som hade med Robert Fisk att göra. Det var helt avslöjande på så sätt att man avslöjade Robert Fisk om att han var en hittepåare. En solovårare. Som under väldigt många år också var väldigt känt i branschen. Att han var en som hittade på saker.
På vilken nivå? Vi har ju pratat om tidigare här i podden om, vi har pratat om allt från fotbollsspelare som har hittat på, som har ljugit och bluffat och kanske vi har försökt se det mänskliga där, att det skulle kunna vara en själv under vissa omständigheter. Och vi har pratat om journalister som har gjort det då. Bland annat den här tysken då, den här uppburna på, var det Der Spiegel? Mm. Eller, han fick i alla fall motsvarigheten till Stora journalistpriset, ja, i Tyskland.
Och berättade om när jag hittade på Heartbreak Hotel, har du minns så?
Ja, precis. Men den nådde inte lika många. Men han var då väldigt inflytelserik och fick jättemycket beröm och så visade det sig att han har helt enkelt hittat på en massa av sina reportage och historier. Och inte bara skarvat lite utan hittat på. Och då undrar jag, har det varit på den nivån med Robert Fisk eller har han varit något av en saltare då och en skarvare?
Saltare, skarvare tror jag mer, men det har funnits tillfällen, vilket framkom i den här texten som jag läste där liksom, han har skrivit att okej, jag reste mellan A och B och det tog så många timmar. Och så har vissa andra då känt att fan, jag har gjort den resan. Det tar ju för fan 3 dygn att resa den. Han gjorde det mitt under kriget. Hur fan gick det till? Att det liksom inte gick. Så att han har gjort det lite sådär på det dåliga sättet. Det är det som är så fascinerande. Om man är så utburen som man var. Och var fram till att läsa den här texten idag. Att man inte ens bemöder sig att göra researchen. Om man nu ska skriva att man gjort en resa som tar 3 timmar. Så borde man väl ändå, om man är sådär... Om man vill ljuga så vill man väl ljuga bra på något sätt. Man kollar upp det, fan, okej, jag kan inte skriva här att den resan tar 3 timmar. Det borde man väl göra för det första. Det var en tanke som slog mig. Fan, vad slappt av honom. Men det var också sådana tillfällen att någon som sa att han har ju bott liksom i arabländer i nästan 40 år av sitt liv som korre. Han kunde fortfarande inte ens säga hej på arabiska. Också en sån sak. Va? För det har han ändå sagt hela tiden att det var väldigt viktigt att prata med liksom förstahandskällor. Han ville helst inte ha tolka och sådär.
Nej, det blir alltid... lättare att citera fritt.
Precis, och det var ju då den andra grejen. Han har ju alltid haft väldigt bra citat. Det var ju någonting som har framkommit nu när jag har läst. Så. Lite för bra, tillrättalagda citat. Vilket är en klassiker. För det kan man ju själv känna, du vet. Om man har varit, nu har inte jag varit på, säg att man är på Maldiverna och skriver. Där hade man kunnat vara och skriva om, vad heter han nu, som var förbundskapten.
Du tänker på Seychellerna och Jan Mark.
Jan Mark,
ja. Det har också kunnat
vara. Ja, precis. Man är där och så pratar man med Jan Marks assisterande. Så ger han några citat och sen så skarvar man till dem för man känner väl, det är aldrig någon som kommer få reda på vad han har sagt till mig. Det är aldrig någon som kommer åka till Maldiverna och faktakolla det. Men
Seychellerna.
Jag vill då till Maldiverna, märker du ju.
Ja, den nya herren på en kronor.
Ja. Men Fisk har tydligen skitit i det. Han kör på ändå och kör sina egna lösningar på saker.
Ja, jag vet inte om det är... nu vet inte jag hur mycket av det här som stämmer då. Men hade man, enligt den här texten, så kände folk i branschen till att han var inte alltid helt sanningsenlig eller helt pålitlig då.
Det var precis så det var.
Men vi låter honom pågå så väntar vi tills han dör och då jävlar.
Och du har till och med fått ett eget uttryck då i England. You've been fisked.
Vilket då betyder att man har blivit lite lurad.
Ja, eller? Precis. Eller, ja. Ja, alltså det har varit så känt från redaktörer. Det kan vara en annan kollega som säger, jag undrar här, Robert Fisk skriver här att han gjorde den här resan, kriget i Jugoslavien, över det där berget. Det går liksom inte att resa över det där berget. Och så har redaktörer bara, you've been fisked. att det var liksom så pass känt, men aldrig någon som har liksom tryckt, inga visselblåsare inom den branschen där det borde verkligen vara många visselblåsare.
Men folk kanske har känt då att det har inte varit på en nivå där vi behöver, där jag orkar ta den här striden, att försöka sänka honom. Kan ju också vara rätt lätt om man är så uppburen och så känd. Alltså, många som lyssnar här kommer inte veta, eller vet inte vem Robert Fisk var. Men inom journalistiken så visste ganska många, och han var väldigt känd och uppburen då, att är man inte själv, är man en så att säga vanlig journalist, så kan man ju framstå som väldigt småsint då om man ska börja försöka hugga ner en kung. Och är det då inte känner att man har inte riktigt sprängstoff, utan det är mest att det är lite skarvat sådär, då orkar man ju kanske inte riktigt ta den här, det ska inte bli min strid så att
nej,
säga.
Nej, men lite så.
Men det kan ju också vara, jag är väl den ändå i den här duon som tycker jag lite med haft den sunda skepsisen när du har velat lyfta upp så gamla stötar, och ofta är de amerikaner, om att så här, jag säger alltid, men det gick inte att kolla saker på den tiden. Så där, det är lite för bra citat ibland.
Ja,
Gay Talese hade ju också någon sån där grej.
Ja, absolut.
Liksom så,
ja,
att, såg på det här ganska bra porträtt, känns som SVT har gjort porträtt av Jan Guillou 1000 gånger, men Kristina Hedberg som gjorde det här är alltid bra på det. Mm. Så det var faktiskt sevärt det, så jag vet inte om det fortfarande ligger ute på SVT Play i två
jag
delar.
Tror det,
Men där sitter ju Staffan Heimersson.
Dricker Guinness.
Han dricker Guinness, och så pratar han också om hur det var, kanske var vid fronten ibland. Och
man vet om att Heimersson inte har betalat för den där Guinnessen själv. Det vet man.
Det är mycket möjligt. Ja. Men han säger då, det är apropå då någon gång när Gio har varit lite fel ute och haft lite fel information eller haft fel i en artikel. Nu parafraserar jag ju Heimersson där, men han sitter ju ungefär och säger att storyn är viktigast och att det alltid helt sanningsenligt behöver inte alltid vara så viktigt. Eller är jag taskig mot Heimersson? Visst var det lite så, Anders? Du såg också det här.
Ja, nej, men absolut, du har rätt.
Så det finns ju liksom lite att så här, ja, men han kunde lika gärna ha sagt så. Det är ändå inte liksom, det är inte helt påhitt, även om det inte sa exakt så här, så är det var det här som var andemeningen, och det blir en bättre historia av det. Det är väl ingen fara. Mm. Det är en inställning man kan ha. Men det hade väl inte Fisk utåt?
Inte alls den auran utåt. Och det är det som är så fascinerande, att han kan leva hela sitt liv, vara så aktad och fortsätta få sannoliken en hyfsat bra lön och redaktör som vet om att det är, faktiskt det är ganska problematiskt, framförallt då om man är journalist, och när man rapporterar om så pass känsliga saker som han rapporterar om, konflikter, krig och orättvisor och så, att man inte är väldigt noggrann med sina källor, var de kommer ifrån och detaljerna och så, för det kan få sådana följder om man skarvar lite här och där bara för att det ska bli en bra story.
Alltså, risken är också att det kan bli ett sluttande plan, att det behöver ju inte vara så farligt om man överdriver lite någon gång, eller det framstår kanske inte som så himla graverande, men det är väl om man börjar göra det där lite, så plötsligt så hittar man på personer, eller så har det gått riktigt illa. Liksom.
Ja, precis.
Det var det som hände tysken, att det börjar med, vad säger man, det börjar med en knappnål, och alltid kommer sluta med en silversked. Det låter inte heller så farligt, alltid tänkt. Det borde vara något värre. Men det var gamla tiders mått.
Ja.
Jag hade någon tanke där när du sa med Fisk och att det var ingen som sa någonting, vad vi vet i alla fall. Det snackades lite i branschen när han levde, men när han nu dör då så kom det den här hitpisen. Och du nämnde Maradona här förut, om vi ska gå över lite på honom. Så där kan vi nästan uppleva att det är lite tvärtom då. När Diego fortfarande var i livet, så, och även i den här dokumentären som vi absolut kan rekommendera. Finns den fortfarande på SVT Play? Det måste den göra.
Den som finns. Ja.
Jättebra på alla sätt. Där tas det upp mycket av hans då snedsteg och tillkortakommanden. Och de togs det ganska ofta upp när han var i livet. Liksom allt från avstängningar och kokain och barnen inte vill att erkänna och prostituerade och så. Men här är det ju, jag har inte läst nästan någonting sånt. Visst, det har varit så engelska tidningar som har inte kunnat släppa Hand of God och sådär och larvar sig med det. Men ingenting annat om, var han så bra människa ändå? För det har inte riktigt varit.
Nej, de formuleringarna har mer varit att vi alla vet att han levde ett inte problemfritt liv utanför fotbollen, men vilket geni han var på det.
Ja, och hur det visar glad kanske snarare att han var mänsklig då. Och jag känner så själv.
Ja.
Men det var en konstig, alltså det var nästan märkligt på så sätt att när nyheten kom då att han hade dött. Det är inte så att jag i alla fall har inte så mycket tid att bara sitta och plöja allt, utan man ser något i farten medan man försöker göra blodpudding liksom. Och sen så och sen när man kan logga in igen och försöka, nu är det sent på kvällen, nu vill jag, som har skrivit, det är så många som skriver och tycker, allt ifrån såklart alla tidningsmakare och all media, men också alla som vill berätta om sina hur viktig han var för mig och personliga minnen, anekdoter. det är den typen av nyhet, man översköljs så himla mycket så det nästan blir omöjligt att tänka, vad känner jag själv för det här? Så här att för jag är fullt upp med att sortera andras minnen och krönikor och nyheter och fantastiska bilder och klipp och sådär. Men det är nästan så att så här, man har ingen tid eller liksom plats för att vad tycker jag om det här?
Mm.
Så jag kan liksom inte smälta det själv.
Nej. Nej, det var för mig så var det, jag var på toaletten, satt med telefonen när jag såg nyheten. Och jag blev så, jag har aldrig blivit så tagen av en känd persons död som jag blev nu med Maradona. Jag blev ledsen på ett sätt som jag inte trodde att jag skulle bli. Man har väl förstått att det skulle kunna hända när som helst. Jag menar, vi var ju i Ryssland under VM när han väl trillade ihop, fördes till sjukhus akut och så.
Det har varit en berg- och dalbana. Men det blir märkligt att man på ena sidan tänker att det var otroligt att han på ett sätt höll i så länge som han gjorde då, med tanke på hur han levde emellanåt och har varit vid dålig hälsa många gånger och sen kommit tillbaka. Och samtidigt har det nästan fått en att känna att han är odödlig.
Ja, men lite så. Man känner att detta ska också blåsa förbi på något sätt. Han kommer komma tillbaka och så kommer man se honom igen. Och sen kommer han bli lite orolig igen och så. Men, och jag blev så tagen så jag liksom lämnar toaletten och kommer ut till Sigge. Så berättar direkt för honom. Så fan, Maradona har dött. Han bara, ah, okej. Okay. Så sa jag till min fru så. Och min fru fattar väl. För hon har ändå förstått liksom att Maradona var min första stora idol. Det var ju ändå så, av alla poster som man hade hemma på väggen så kom och gick Guns N' Roses och Stefan Hedberg och sen Metallica, jag ville minnas också var där så, men de kom och gick, man rev ner dem och satt upp nya, men Maradona fick alltid vara kvar där på väggen. En affisch, en poster som jag alltid hade från Napoli-tiden. Och det säger väl någonting om hur mycket han betyder för mig då. Men också att jag har aldrig liksom fått någon, sen kan man säga Steven Jobs på ett annat sätt och så, men aldrig varit i närheten av att ha sån idol på det sättet.
Ja, för mig blir det nästan som att jag har någon slags distans, för det är så många som känner så extremt mycket för honom. Alltså han var ju speciell på så sätt att han var, ofta är det ju på ett ställe, men här är han verkligen så här att han passar perfekt i Neapel, men han passar också perfekt som argentinare, som superpatriot och som liksom ska symbolisera den argentinska briljansen då och då. Alltså den är ju fantastisk, den här lilla anekdoten när han dyker upp på Davis Cup-matchen i Buenos Aires när Sverige spelar mot Argentina där Robin Söderling spelar. Och han som inte har jättebra koll på fotboll märker ju inte vem det är, men det är någon som sitter och häcklar mig hela tiden, som pekar finger och som gör sukukrörelse och så, fan. Och han blir riktigt irriterad och sen visar, ja, det är Maradona. Det är omöjligt att tänka sig att ens liksom Zlatan skulle gå på en liksom följa basketlandslaget och bete sig på det viset. Bara för att känna att så här, Sverige liksom så, det är en sån patriotism som är ganska långt ifrån oss. Men att han funkar så starkt där, men också funkar så perfekt i Neapel. Men där är det så många som, de har honom så himla nära och betytt så himla mycket. Och jag har ju sett upp till honom även när jag var barn som fotbollsspelare och varit fascinerad av honom. Men jag är inte i närheten av dem. Vilket gör att jag känner att jag har nästan ingen rätt att gå in här och säga att han, vad han har betytt för mig. Mm. Det blir liksom, det blir fånigt av mig liksom, att göra så. Som inte ens hade honom på affisch.
Ja. Liksom. Absolut. Och det är ju liksom, jag tror att jag skrev någon tweet just om den här posten. Och så, att det har betytt mycket för mig och så. Och det är också sådär, man vet aldrig liksom, vilken nivå ska man lägga sig på det här. Ska man vara helt transparent och säga att fan, visst, jag tyckte att det var deppigt. Men det finns ju de som, framförallt kanske de argentinarna och de som bor i Neapel, där liksom det är på en helt annan nivå. Men det behöver ändå inte betyda att inte jag blir drabbad.
Nej, absolut inte. Så. Det kan ju vara ens egen ängslighet också. Sådär. Men det blir, när det blir de här extremt starka, det är lite, jag menar också, gör att man nästan, man tar bara del av dem, så gör att jag inte riktigt tänker själv. Så. Vissa nyheter har den magnituden, man bara följer dem. Och som tidningsmänniska så börjar man också direkt sådär kolla, vem får skriva blixt nu, vilken bild väljer de, såhär, vad ska de välja, en fotbollsbild på etta nästa dag, eller väljer de något mänskligt, väljer de honom i sin prime, alltså det slog mig också, såhär, tänk om, du kan ju tycka att jag, men det är ju inte omöjligt att någon på Studio 1 De får besked, Maradona, det måste vi lägga 10 minuter på. Mm. Vem ska vi ringa? Ja. Och så kanske någon, när man, det här fotbollsmagasinet Offside, det är ändå så här, det är Sveriges största fotbollsmagasin.
Ja, men det händer. Vem är chef? Vi får
ja, Johan Orenius är en av dem. Här är ett nummer, vi ringer. Ja. Så jag tänkte, kanske ringer någon.
Står du hemma med blodpudding?
Och det är inte alltid så lätt att uttrycka sig begåvat där. Ska vi testa? Ska vi säga att Simon lägger in en så här, Studio 1-jingel och så är jag programledare och så får du väldigt snabbt säga något intelligent. Och det här ska också vara lite brett då.
Ja. Ja. Nu vill jag bara för protokollets skull här. Ofta när man får, vi har ju fått de här samtalen från Studio 1, båda två, då får man ändå betänketid på sig.
Ja, men här är det ändå ganska snabbt.
Vi ringer dig här om en timme, då sätter man sig och funderar, okej, vad fan är jag ska säga? Jag vet att jag har kanske 1,5 minut här live och prata om det här.
Ja, där, nu ska inte jag förekomma här, men så, precis så kan det vara då, att vi ringer om en timme. Går det bra? Absolut. Försök att vara på något lugnt ställe, säger du också.
Jag har lite problem här med FaceTime. Så.
Men där är det också lätt då att om det är en sån här nyhet och du har den där timmen, eller jag, att så här, vad borde jag säga? Det blir ju inte så mycket så här, vad känner jag själv egentligen? Men vi testar det här. Här kommer en liten Studio 1-jingel. Vi nåddes nyligen här då idag av nyheten av att Diego Armando Maradona har gått bort. Starka reaktioner världen över. Vi har med oss nu på telefon Anders Bengtsson, chefredaktör för fotbollsmagasinet Offside. Hallå Anders.
Hej.
Ja, hur reagerade du på nyheten om Maradonas död?
För mig så är det är en chock faktiskt. Jag är ju inte ensam om att ha växt upp under 80-talet när han hade kanske sin prime och vi i Sverige inte nåddes av så många av de stora stjärnorna. Och VM 86 och VM 90, det är där väl jag och många andra kanske har våra starkaste minnen från Maradona. Och betytt oerhört mycket för väldigt, väldigt många. Men jag vill också då säga att även om vi här i Sverige som kanske hade Maradona som en poster i våra pojk- eller flickrum när vi var små, kanske sörjer en dag som denna för att en av de största fotbollsspelarna genom tiderna, kanske den största, har lämnat oss är ledsna, så är det ingenting jämfört med vad argentinerna och kanske framförallt de i Neapel känner en dag som denna.
Hur starkt inflytande har han haft på fotbollen?
Ska man säga, han hade ju en lekfullhet som väldigt, väldigt få har haft. Och han hade ju någonting som kanske Ronaldinho, den brasilianska fotbollsspelaren som kanske några känner igen från Barcelona-tiden, är kanske den enda som kommer inte närheten av. Alltså att man blev så lycklig av att se honom spela. Att det var för honom så var det som att bollen var hans bästa vän.
Nu är det många då som återigen tar upp den här diskussionen. Var han rent av bäst genom tiderna? Är det rätt sak att säga?
Ja, det är ju alltid omöjligt, tycker jag, att jämföra spelare från olika epoker och olika eror. Fotbollen är ju så mycket snabbare idag och det finns så många förutsättningar för de som är bäst idag att fortsätta bli ännu bättre. Maradonas tid så var det ju en helt annan verklighet och han tog väl inte alltid hand om sig, men han var ändå så dominant så många år att man får väl säga att hade han haft samma förutsättningar som Messi och Ronaldo och någon hade tagit hand om honom, så hade han ju garanterat varit en av de två, tre bästa i världen. Men för mig så är han den bästa i världen genom tiderna.
Tack så mycket, Anders Bengtsson, chefredaktör för Offside. Vi har alla lite skakiga insatser ibland. Nu över till Liberalernas sjunkande siffror.
Och så glömmer de lägga på där, redaktören.
Ja, jag ringt Simon Bank, jag sa ju det.
Helvete vad misslyckat det blev. Alltså.
Fan, ja, stryk vad sa det jag? Bandet.
Svamlade så in i helvete. Ja. Du kan inte fram ord.
Nej, så det är inte så lätt.
Nej, absolut inte. Absolut inte.
Vilket då gör att man också kan bli imponerad av många som uttrycker sig skarpt och bra på väldigt kort tid.
Ja.
Men du sa något där som du började skratta åt, för jag gissar att du tyckte själv att du lät platt.
Ja, men det var väl det jag skulle väl att fokusera lite mer på. Hur det faktiskt ser ut, att han rörde sig på ett sätt ute på planen. Han hade ju sin låga tyngdpunkt och han hade lite den här knubbiga kroppen också som gjorde att han var lite som en seriefigur som sprang runt där. Så lite grann för de som läste liksom Buster med Bullen. Han hade lite grann det här i sig, att det kunde hända vad som helst, det här oberäkneliga i honom. Som Messi har ju inte det på samma sätt. Och Ronaldo är lite mer som robotar nästan. Maradona hade någonting som var lite oskuldsfullt över honom på något sätt. Som att han spelade alltid som om att det var lek.
Jag kan faktiskt tycka också att jag såg ett av många klipp som var från VM 86 då. Så var det något ganska långt klipp som var, det var inte bara de här målen han gjorde mot Belgien och mot England och passningen fram i finalen och sådär. Utan det var allmänna, ett ganska långt highlights-paket över Maradonas bästa stunder i den turneringen. Jag kan nästan tycka så här, att jag vill ge lite skäll till 70-talister och så, som var i bättre ålder. Jag var 3,5, så jag minns ju tyvärr inte VM 86. Men att så här, varför har ni inte tjatat mer om liksom när alla andra och vi har låst in oss på kanske matchen mot England och målet där. Varför har ni inte tvingat oss se varenda match som Maradona spelade så att vi alla ska förstå hur jävla överlägsen han var? Mm. Och det är otroligt om man ser det här highlights-paketet, hur jävla mycket det missas av hans lagkamrater. Han serverar dem gång på gång med sjuka assist och förarbeten. Mm. Och det framstår ibland som man spelar, det gör han ju inte, men det framstår som man spelar med ett gäng hackers. Liksom. Mm. Mm. Så här, varför har ni inte liksom bara tvingat alla att det här ska vara kanon? Mm. Se alla matcher med Maradona från 86 för att ni verkligen ska förstå när vi säger det här att han bar laget på. Ni borde ha gjort det jobbet mycket hårdare, så här kunde jag känna. Så här, för det är nästan nytt för mig. Så här, liksom som man är liksom kvar i de här målen bara som har vevat så. Ja. Men det jag tänkte på, som du sa där, och du skrattade åt dig själv när du sa bollen var hans bästa vän, tror jag, för du tyckte att det lät dåligt. Jag tyckte, alltså på ett sätt här så passade det väldigt bra. Mm. Och jag vet att vi har ju skrattat åt den här formuleringen med att man sov med bollen och sådär. Men det finns fan undantag. Och jag tänkte på det här med hans kärlek till bollen en del när det hade lagt sig med hans död och de här, när man har läst de omedelbara reaktionerna och så. Mm. Att det kan nog vara svårt för en annan och förstå den kärleken som han hade. Han hade ju det här citatet med att när han ska förklara hur mycket han gillar bollen, så han har väl haft många sådana. Men ett som satte sig var ju det här att skulle jag stå i vit kostym och gifta mig, vilket man skulle kunna tänka sig att han skulle kunna ha gjort.
Ja.
Och det kommer en lerig boll mot mig, så tar jag direkt ner den på bröstet utan att tveka. Mm. Så att bollen går alltid först.
Ja.
Och det gjorde den väl för Maradona.
Ja.
Så jag kom, för det finns ju, det var ju flera som ville vittna om hans, alltså hur otroligt skicklig han var med bollen. Alltså inte bara på planen, utan sjuka grejer han gjorde då.
Mm.
Så Gary Lineker sitter i tv och berättar om när han gör de här, när han sular upp bollen så högt han kan i luften med foten. Mm. Och när den kommer ner så gör han det igen, och han gör det 10 gånger i rad.
Mm.
Att det skulle ingen annan kunna göra. Vi provade, vi klarade kanske 2 eller 3, säger Lineker. Och min favorit Valdano, hans gamla lagkamrat från Argentina, skriver i Guardian om ett tillfälle när de är i Berlin, tror jag. Och jag vet inte, läste du det?
Ja, jag läste det.
Och är det Bilardo, tränaren, som säger att ni måste vara med bollen hela tiden, morgon, middag, kväll. Och Maradona tar det här till en extrem då. Att så, en eftermiddag på hotellet så kommer han ut från sitt rum kickandes med en boll. Och han går in i hissen, kickandes med en boll. Han åker ner, kickandes med en boll. Går in i matsalen, tar lite bröd, fortsätter kicka bara. Det finns ju många sådana då som kommer, som vittnar om. Och jag kommer ihåg när han var förbundskapten då. Träningarna med Argentina i VM 2010 var ju kaotiska. För att han hade väl nästan det som taktik. Att han skulle nästan stjäla strålkastarljuset och minska pressen från Messi då lite. Att han hade ingenting emot det, för det var ändå han kände till. Liksom, det var ändå inget jämfört med Neapel 87. Men då hände det ju ibland att han var ju hyfsad hälsa då. Men han var ju inte, hade ju inte kanonkropp. Men ibland under träningarna eller efter så kunde han lägga upp några bollar och dra in 5 av 5 i krysset, frisparkar. Och då vet jag att det var en del kommentarer sådär om att nu vill han visa upp sig. Sådär. Och det tror jag inte alls.
Nej.
Liksom, han har visat upp sig ett helt liv. Han behöver inte alls det, tror jag. Jag tror bara inte han kan låta bli. Och det där har jag också tänkt på när han, liksom, alla karriärer tar ju slut. Och han var ju kvar i fotbollen i någon månad. Liksom, olika tränaruppdrag. Ibland försvann han. Och sen kunde han dyka upp på konstiga ställen. Han var i Gulfen, han var i Mexiko. Han var i Vitryssland någon gång och sådär. Vet inte, det är inte säkert att han ville vara tränare så mycket, men jag tror alltid han ville vara omgiven av bollar. Liksom.
Mm.
Så. Och att den kärleken, en jävla sorg när den tar slut. Alltså, han vet ju att en karriär tar slut, men att det finns ju ett sätt där man ändå kan fortsätta vårda. Man behöver inte göra slut med bollen för det. Det var en annan idrottsman, mindre känd än Maradona, men känd för en del, som gillar pingis, som också gick bort här för ett tag sedan. En fransman som jag tror heter Secretin. Var då, jag tror han var en EM-guld i pingis, tog rätt mycket medaljer. Men han var kanske inte en av de bästa genom tiderna, men han var då en bollvirtuos. Och han, jag tror han försörjde sig sen rätt mycket på att göra så här uppvisningar.
Mm.
Att han kunde göra sjuka trick vid en pingis, vid ett pingisbord och han älskade bollen. Och då såg jag bara när han gick bort att så stod det på hans Wikipedia att han fortsatte vara en aktiv veteranspelare ända fram till sin död. Och jag blev så jävla glad att se det. Mm. Så här, för att jag förstår, det är inte samma scener. Och det kanske en del av vinnarskallen kanske inte riktigt får sitt. Men han fortsatte vara ihop med bollen liksom. Mm. Mm. En del glömmer nog bort att man ändå kan vara det. Mm. Så här, när den betyder så himla mycket för en. Jag har ju säkert bara 10% av det Maradona hade. Inte i kunskap och försiktig, men med kärlek till bollen. Mm. Men ändå att man går förbi en boll så kan man inte låta bli att nudda den. Liksom så. Och då kan man kan inte ens föreställa sig hur det var för Diego. Mm. Liksom. Mm. Jag tror bara han ville vara nära bollar hela tiden. Ja. Så. Jag tror inte alls det var viktigt att glänsa egentligen. Så. Så jag tycker
fint
att det var
så, säga så,
ja, men det var inte så det. Dåligt. Så här, bollen var hans bästa vän. Han valde bollen alltid. Ja. Så.
Ja. Hade det varit lite piggare den här Ekot-intervjun också så hade jag ju också sagt det då när du frågar om man kan jämföra honom med till exempel Messi. Just den här aspekten också som har tagits upp givetvis med att när han spelade och så var det ju helt andra förutsättningar på planen. Det här brutala spelet tillhörs ju på ett sätt som inte tillhörs idag.
Ah, gud, ja.
För idag så är det några jävla vartomtar som... Nej, men hela den biten. Och det ser man ju, den som kollar på klipp eller kollar på matcher från 86 eller från någon Napoli-match ser ju så jävla brutalt det var där ute. Och man förstår ju, menar... En sån som Neymar som då blir anklagad ibland då givetvis med rätta att han överdriver och filmar och lägger sig ner. Men han blir ju också jäkligt hårt åtsatt. Mm. Det är ju liksom, det smäller rejält för att han är så oregelbunden i sitt spel som Maradona var.
Svennis uttalades väl och sa att det var den enda taktiken man kunde ha. Han mötte väl honom som tränare i Italien då.
Ja, lite
att
så.
Vad sa du till spelarna? Sparka honom på benen. Ja, om du kan.
Ja. Ja, nej, men det var ju det sättet man skulle kunna stoppa honom på. För att han gjorde ju ungefär vad han ville. Och även om de försökte slakta honom så lyckades han ändå vara så dominant som han var. Vilket då tyder på att han var ju exceptionell givetvis. Men i det här då, efter att jag kände den här sorgen och jag berättade för både min fru och för min son så, där, så tänkte jag, nu måste jag då visa Sigge lite. Så då slog vi på lite YouTube och så. Hur många minuter tror du det tog innan han sa kan vi inte kolla på Mbappé istället?
Ja, det var så.
Ja. Då blev jag på riktigt ledsen. Jag var tvungen att lämna rummet. Jag kunde inte ta ut min ilska eller frustration av att inte han förstod den här storhet över honom. För det kan jag inte lägga över på honom. Men jag var tvungen att lämna rummet. Jag tänkte, nu fan vill jag sitta och kolla på sin jävla Mbappé i HD-kvalitet. Men de här grumliga bilderna, det gav inte honom någonting. Nej. Jag tror inte han riktigt kunde se hur bra han var. Så det är vårt ansvar, Johan, att föra detta vidare till nästa generation.
Ja, man kan inte tvinga dem heller. Det är också lätt att tappa... Du har ju ändå minnen av... Du kanske inte skulle gått igång så mycket om din pappa ville visa Puskas.
Nej.
Liksom så.
Nej,
så eller Di Stefano. Eller någon. Men sen är det ju lätt att tappa perspektiven också. Med, var det Vias Boa som tyckte att nummer 10 skulle inte bara pensioneras... där han har spelat, utan i hela fotbollen. Mm. Och då, där kan man väl känna att man går på... Pelé hade faktiskt också 10. Mm. Så det kan ju bli för mycket också. Men just det här, och det tror jag en del har... Ibland kommer det ut... Det kan ju komma något klipp på Messi med från någon träning. Och så kanske han lyckas med... Ja, men säg att han står på träningsplanen och så står han utanför planen, bakom kortlinjen. Och så lyckas han skruva in en boll därifrån i närmsta målet. Alltså han står liksom, ja, du fattar, bakom linjen. Men med rätt skruv så gör han det 3 gånger i rad. Det är ju inte samma eufori som när han gör ett vackert mål på Camp Nou i ett viktigt läge. Men det är någonting med lyckan man ser så här. Gör någonting med bollen här som är jävligt svårt, men jag bemästrar det. Mm. Som jag tror får dem att ticka fortfarande också. Det är inte bara att alltid vinna. Mm. För Zlatan verkar det ju vara så. Att, så här, att det är vinna alltid. Och det är nog, det har nog de gemensamt alla. Men jag tror att de också får kickar av att fan, gör någonting med bollen här som jag kanske inte har gjort förut. Mm. Eller som folk tappar hakan av. Eller som jag bara så här, ska lära mig. Mm. Var det, att det är egentligen samma som när man var 8 och försöker kicka till 50. Liksom så att det går alltid att hitta nya grejer. Så. Mm. Och till och med man är halt och hon ingen höft som Maradona, så kunde han liksom då och då liksom testa liksom kanske något när han var själv. Eller så. Att det är en tröstande tanke på något sätt. Så
ja. Ja, nej, det som sagt, man blev ju översvämmad nästan av alla som skrev och sa saker och så. Mycket var fint och sådär, men det känns som att alla har sin egen lilla relation till Maradona och den kan ju vara värd rätt mycket. Och...
Jag fick ett roligt meddelande från Daniel Kristoffersson, Disco, som skojade lite och sa om att han skickade en länk till en artikel han hade skrivit 2006, ett av hans första jobb på Expressen, och sa att om ni vill kan Offside få använda den här gratis nu när Maradona har dött. Maradona var då tydligen på någon slags jippogrej i Stockholm och ställde upp på någon väldigt kort improviserad presskonferens. Jag vet inte ens vad jippogrejen var. Men det här var då i svallvågorna av friidrotts-EM där det då hade varit en kokainskandal, om du minns, här i Göteborg. Sven Nylander, man förknippar man väl med det, men det var... Det var tre personer, det var Sjöberg, Sven Nylander och så var det en sprinter som inte många minns som heter Patrik Lövgren.
Just det.
Och då fick då Disk uppdraget att göra en vinkel på det. Apropå att Diego vet en del om kokain och har han något råd till. Så det tycker jag var väldigt bjussigt av Disko att skicka den. Så han skrev i ingressen här då: kokainmissbruket var nära att döda Maradona. Här är hans råd till Patrik Sjöberg, Sven Nylander och Patrik Lövgren. Idrotten kommer att hjälpa er tillbaka. Disko skriver här om kokaintrion. Tycker jag är roligt namn också. Så här på, det är ganska hårt. Det låter också som att så här, kokaintrion ersätter Augustifamiljen som husband på spåret. Det tycker jag var bjussigt av honom. Men det var också roligt att tänka att de skulle ha läst det som ett råd. Här Diego säger här att det är idrotten som kommer hjälpa oss tillbaka. Fan, vi kör på det.
Patrik sitter där.
Han är ändå Diego som säger det.
Ja, precis. Vi ska verkligen tänka på så här. Nu får inte glömma bort idrotterna.
Men man kan säga att Diego fiskade England 86 då. You've been fisked.
You've been fisked, ja. Ja, verkligen så. Ledsamt, men det var också fint att bli påmind. Och som alltid när någon av den här digniteten går bort och allas liksom nästan tävlar om och pratar om hur mycket han betydde och stor han eller hon var och så, så önskar man ju på något sätt ändå att detta skulle nått Maradona innan han gick bort. Det är ju ofta den känslan man har, att fan. Och det är liksom en liten lärdom man kan ha kanske i sin vardag.
Ja, men kanske ännu mer. Tror du inte att Maradona ändå kände sig ganska älskad? Alltså han var ju säkert...
Självklart.
Hade ju många bekymmer i sitt liv såklart också. Men kärlek, om man ville ha bekräftelse så kunde han ju få det. Mm. Det kan man ju applicera lite mer på någon som släkting. Eller
ja, men lite så.
Ska du av det, så eller? Gott ego. Det är lite förutsägbara idag kanske, vi pratar om Maradona och så kommer jag här och vill säga ett ord eller två om Degerfors också, Anders. Står du ut med det eller?
Absolut.
Ja, de som har hängt med är det ju ingen nyhet för då att det är ett, inte prekärt kanske är fel ord, men ett mycket spännande psykologiskt läge för Degerfors då. Jag skrev om dem inför säsongen och då var de väl något av en outsider som är topplag i Superettan och sen så går det väldigt bra. De har en strålande offensiv, de vinner och vinner och vinner och rusar ifrån i toppen och den allsvenska platsen är väldigt nära med flera omgångar kvar. De ska bara säkra de sista poäng, de gör då inte det. De förlorar mot AFC Eskilstuna och sen så klappar de ihop här i helgen mot GIF Sundsvall 2-5. Och fortfarande har de, det blir sämst kval, men de behöver antagligen en poäng till för att säkra allsvensk plats och det ska de då göra borta mot Ljungskile i helgen som kommer. Det är ju många som kanske har uppskattat deras sätt att spela och jag kanske har följt dem lite extra noga i och med att jag hängde där och så, men man behöver nog inte bry sig jättemycket om Degerfors för att enas kring att det här är ett jävligt spännande psykologiskt läge. Och inte bara då för att, att det är dramatiskt att man måste säkra en poäng. För så kan det ju vara ganska ofta i tabeller. Utan det jag tänkte på var ju just då att här är ett lag som har spelat på ett visst sätt som har gett dem framgång. De har spelat, slarvigt uttryckt då, ganska offensiv fotboll. Gjort många mål. De har haft ett tremananfall som har varit produktiva hela året. Och det är det som har liksom satt dem i förarsätet. Nu då så har de torskat två matcher och det är en jävla massa nerver och det räcker med en poäng. Och då är ju frågan då, ska man lita då på att vi, det här är vårt sätt att spela. Det är det här som har gett oss framgångar. Vi kör på och spelar vår offensiva fotboll. Eller börjar man fundera på att det räcker ju ändå med en poäng mot seriens bottenlag i Chile. Är det läge att sätta ner en person till i backlinjen? ska vi ha ett lite försiktigare utgångsläge? Mm. Det är ett oerhört spännande läge för en coach, tycker jag i alla fall. Och jag såg att Ralf Edström, som ju sällan blir uppringd numera, faktiskt blev det. Jag vet inte av vilken tidning det var, men han var ju då arg. Han är ju från Degerfors och han bryr sig väldigt mycket om dem. Och efter 5-2 så tyckte han just då att de borde ha dragit åt mycket mer. Och inte varit så naiva. Att det var patetiskt. Han skrädde inte. Han var glad att intervjua det här. Mm. Så då gasade han på. Så han som gammal forward verkar då inte tycka att vi ska köra på med vår stil. Utan tänker nu lite för. Ändra lite grann och sätt på hängslen och livrem. Och försök fixa den här pinnen bara nu.
Ja, det är ju en otrolig utmaning för tränarstaben i Degerfors, hur de ska tänka.
Ja, hela den här veckan, det är så jävla intressant läge.
Fasiken alltså, vad det är.
För det står ju stjärnorna också, åker de ner till kval så torskar de det kvalet, det känner man ju.
Det är ju den, den känslan man har i alla fall. Men jag tänker så att om de nu gör som Ralf vill, de förändrar sitt spelsystem för att de har en avgörande match och att det eventuellt skulle safea upp lite mer. Gör de detta och det inte går mot Ljungskile, då får man skicka in en case-team ju, till det tränarteamet. Ja, för att då kommer de, vad fan skulle hänt om vi, fan också, vi skulle inte kompromissa, att vi skulle kört på det som vi tror på, det som har gjort att vi har varit så bra den säsongen. Vi skulle kört på det, vet du, de kommer aldrig komma över det.
Man kan ju relatera till det här även om det inte behöver vara på elitnivå. Men där, du vet som gammal tennisspelare, numera paddelspelare,
det gör det.
Hur det är att vara en klar ledning och gå mot seger. Du leder 5-1 i tredje avgörande set. Sen tappar du serven och det står 5-3. Och då får du det här klassiska, det som i tennisen kallas för gummiarm. Och du har varit offensiv i matchen. Det är du som dikterar spelet där ute. Det har gett dig ledningen. Men nu känner du plötsligt att du håller igen. För det är viktigt nu att inte missa snarare. Det är egentligen samma sak då, sådär, att så kan man göra lite avkall på sina styrkor för att liksom slå vakt på något sätt, eller ska jag bara lita på att nej, det är mina styrkor som har tagit mig hit. Det är ju väldigt lätt att säga, det låter ju nästan teoretiskt som att det vore det bästa, men när det är så mycket nervositet som det säkert är inblandat så kommer saker till ett annat läge då. Ah. Men som du säger, ändrar man lite grann och kanske ändrar helt, säg att man ändrar formation eller spel och inte lyckas.
Du vet alltså, man vill ha ett dokumentärteam.
Ja, för man säger ju alltid sådär inför viktiga matcher att gör ni något speciellt den här veckan nu när ni kan vinna SM-guld, att så, det är väldigt viktigt att ha kvar våra samma rutiner som alltid. Det är det ju säkert på viss mån, men det är ju heller inte riktigt vilken match som alltid. Det är nästan glömt nu, men det fanns en skidskytt, Helena Ekholm hette hon väl, som hon var då världens bästa skidskytt och forsade fram i världskuppen och var Sveriges största guldhopp i OS i Vancouver, tror jag. Och där gick det inget bra. Hon chokade då, för det här håller ju på som Degerfors gör att bli en klassisk choke, tappar det i viktiga lägen. Och hon tror jag, om jag inte minns fel, sa i efterhand att, för jag trodde på det här, alltså bara behandla det här som en vanlig tävling, men det är ingen vanlig tävling. Så här, jag lurade mig själv liksom, och så för när jag stod där så kände jag att så här, men det här är ju mycket större, kände jag pressen då istället, så där, att kanske skulle, det behöver inte ha gått bättre för det. Men i hennes fall var det uppenbarligen så att hon nästan ångrade att hon lurade sig själv att det här var en vanlig tävling, att Degerfors skulle säga det här är bara en vanlig match mot Ljungskile, det är ingen vanlig match.
Ja, det finns ju också någonting i att det är Ljungskile också.
För det låter ju skönt att få ett avsågat bottenlag, men Ljungskile, det är det här de gör. Antingen ligger de där nere avsågat eller så är de i toppen av division 1. Och de vann väl senast mot Öster?
Ja, de gjorde det.
Det trots att de redan då var avsågade. Mm. Det är liksom ett lurigt lag.
Men för dem så är det så. De vet om att snart så går de på ledighet. Ljungskile-spelarna. De vet om att de kommer åka ur serien. Samtidigt så vann mot Öster. De vet också, fan, nu för dem en match som alla kommer bry sig om och titta på. Alla kommer följa den här matchen. Och för dem så blir detta, fan vad kul, de får ju liksom energi in i denna veckan. Uppladdning inför detta och tränar teamet där, känner fan vad roligt, det här kan vi avsluta med. Liksom, verkligen, vi får rubriker här för att vi lyckas på något sätt. Vet, de får ju sån jävla morot, men Degerfors alltså. Du var ju där uppe tidigt i vintras för ett reportage. Och en av dem spaningar som du gjorde var att du kände att de hade någon typ av lekfullhet och en stämning i truppen.
Tillsammans. Det var ju,
tillsammans.
Ja, det var ju lite...
Så där kanske det är någonting, att det är kanske det de ska försöka jobba på denna veckan. Försöka hitta den igen.
I allt det här professionella som finns idag, när man mäter allting och kollar allting, så kommer det aldrig bli omodernt med att trivas bra med varandra i en grupp och vilja göra allt för varandra då. För jag såg att backen Oliver Ekroth sa efter den här genomklappningen mot Sundsvall att nu ska vi åka ner och köra över Ljungskile. Och det är också så här, som supporter hade jag ju känt, det behövs inte så. Men så här, det finns ju också något härligt i att han säger så. Att så här, så romantiken i mig vill ju att, de ska, att det här laget ska åka ner och försöka spela ut Ljungskile som de gör. Men alltså, det går ju inte att ta bort alla nervknutar som finns där. Så. Jag tar för givet också att det är nästan den här veckan som är så jävla spännande. Vad man gör och hur man tänker, och ska man som tränare liksom göra något annorlunda, eller ska man, så man måste ju benämna elefanten i rummet att folk är nervösa och att vi verkar vara nervösa, för nu har det varit 2 raka matcher vi annars skulle vunnit som vi plötsligt bara förlorar. Saker är inte som vanligt. Det måste man ju nästan adressera på något sätt och sen försöka, inte vet jag, både ta bort allvaret men ändå få en att känna glädje för det, men det gör man ju inte på beställning. Nej. Men jag tänker såklart, i alla fall min text avslutas med att sportchefen och rätt mycket Mr. Degerfors, Patrik Werner, pratar om Gunnar Rydholm som var en väldigt stark Degerfors-profil som gick bort 2008 tror jag. Som var, man skulle väl kallat på den tiden att han var lite eljest kanske. Men som var oerhört viktig för sin, hur han spred värme och att han älskade Degerfors så mycket. Han var fikaansvarig och han fick alla på gott humör och Degerfors IF var så himla viktigt för honom. Och de har alltid vårdat hans minne då, hans personliga flagga hänger fortfarande inne på den här pizzerian Bosna och ingen glömmer Gunnar Rydholm. Mm. Och då berättar då Patrik Werner att egentligen så är han ingen troende man. Och tror egentligen inte på skrock heller, men han berättar ändå att några gånger under de här åren som Gunnar har varit död, 11-12 år, så har jag gått till hans grav när vi har haft riktigt stått med ryggen mot väggen och bett om seger. Och varje gång så har det blivit seger. Och så säger han att ser det illa ut, eller behöver vi verkligen hjälp här, att det är avgörande läge i omgång 28, vi får väl byta ut den till omgång 30 nu, så får jag nog gå och säga hej till Gunnar. Och har han inte redan förbrukat det så tar jag för givet att han tar en runda till kyrkogården.
Kanske jag ska ta med sig hela truppen.
Lite utspridda då, på stånd. Ja, men, ja. Ja, men någonting sånt påminner om, liksom, för han symboliserade ju verkligen så här kärleken och värmen och glädjen och sånt där. Och, det kanske inte är någon dum grej faktiskt.
Nej, så. Det känns som att det som Degerfors trupp är i behov av är ju någon typ av så här, nästan legendariskt, psykologiskt brandtal som gör att de släpper nerverna och bara känner en ny jävla ska ut och köra över dem. Fast på riktigt då.
Ja, precis.
Den känslan. Ja. Det är ju det, alltså, det är där någonstans tror jag att de behöver hitta en lösning.
Ja, för det är ju nästan ingen fotbollsmatch.
Nej, det är ju inte det liksom. Det är. Liksom. Nu handlar det bara om...
För hade det varit, är det bara läget i tabellen, är det ett jättebra läge. Hade man liksom, hade de varit, kommit bakifrån och haft 7 raka segrar och nu haft där, så hade man inte tvivlat en sekund.
Nej, nej.
Men det är ju det som gör... Ja, det är det som är så fascinerande med fotboll som Lagerbäck säger.
Ja, vi har ju, kan man säga att vi har fiskt vår offside-läsare i nya numret.
Du, jag såg det när jag kom upp dit och bläddrade det nya numret. Att vad är det ni håller på med här uppe?
Lite kort så va? Bara att Fredrik Tillberg, reporter på offside, mejlade mig i fredags kväll. Då hade ångesten trillat över honom när han insåg att helvete. Vad har vi gjort här? Det är så att vi har en sida som heter Det hände sen. Den sista sidan är varje nummer av Offside, för den som inte känner till Offside, där vi påminner om saker som vi har skrivit om tidigare. Och Fredrik kände väl tidigt här i höstas att det är ju klappat och klart här med Degerfors. De går upp. Så Fredrik ringde Ola Toivonens pappa.
Yrjö.
För att göra en liten glad intervju med honom. Bara, om att Degerfors nu har gått upp. Så är det ju lite grann när man jobbar med tidskrifter som Offside. Man har en ganska lång pressläggning. Vi skickar ett nummer till tryck och sen så tar det ytterligare 2 veckor innan numret kommer ut.
Det hinner gå korsband och sådana saker.
Det hinner hända saker. Och jag som ansvarig utgivare borde väl ha reagerat. Men jag var väl också så inne i det här. Ja, det är väl klappat och klar för Degen. Mm. De går ju upp. För det kändes ju verkligen så. De, så länge nu de bara behövde ta en liten pinne. Eller att Jönköping Södra då skulle tappa en pinne.
Just det, för det hör till här att J Södra har fått upp ångan och vinner nu. Plötsligt, precis. Match efter
så
match.
Jag reagerade inte här när jag skickade numret till tryck. Vilket jag borde gjort. Så jag skrev till Fredrik, ingen skugga över dig. Det är mitt ansvar. Men han kunde inte släppa den då. Han har haft en riktigt jobbig helg. Och så, hur ska vi hantera detta nu när numret når ut? För att våra läsare kommer ju koka här. Som att, om det nu är så att, att de inte går upp, då blir det ännu värre. Då blir det lite av en klassiker att vi har publicerat någonting här om någon som har gått upp. Och till saken hör ju att pappa Toivonen, han är ju...
Ja, det förvånade mig lite. Det är ju då alltså, det här det är en liten ruta med en mycket kort intervju med Yrjö Toivonen, som är inte bara Ola Toivonens pappa, utan han, jag vet inte om han fortfarande tränar damlaget tillsammans med Patrik Werner, men mycket aktiv i Degerfors. Han bor bredvid Stora Valla och sådär. Och att han inte hade några, för om man följt laget och tränarna så har de inte varit så villiga att prata om allsvenskan. Alla andra har ju velat göra det. Men han eldar ju på. Han vill ju inte säga att nu väntar vi tills det är helt, utan han tar ju verkligen ut det här också när Fredrik ringer upp honom. Det är ju ganska liksom så här om att ja, äntligen och hur fantastiskt.
Ja, du har den där. Kan du inte ta något citat som Yrjö?
Äntligen tillbaka, utropstecken, säger Yrjö. Jag skulle kunna leva 25 år längre på det här, trots att jag fyller 70 i januari. Vilket otroligt lyft för själen.
Ja,
så man tycker ju, han kommer ju få skit. Mm. Så det är ju också ditt fel då, på ett sätt. Så det finns ju, förutom dem i Degerfors, så finns det ju anledning att vara partisk från offside-redaktionens
sida. Ja, faktiskt, i det här fallet.
Och för Fredriks skull, och en tumme. För det här, ja, det är som du säger, det kan ju bli en episk liten intervju.
Ja,
det här.
Inte så. Ojobbigt är det inte.
Och Yrjö kan ju få det jobbigt.
Ja, nej, för fan alltså. Vi får se.
Det är Jinxens mamma faktiskt.
Ja, det är ju det alltså. Ja, vi får se, det blir spännande. Det är ju onekligen en match som jag kommer att följa. Det är på lördag.
Ja, i helgen här. Av många anledningar.
Ja, fy fan. Ja, det är Johan. Vi nämnde kort här att detta numret med denna... lite speciella lilla intervju med pappa Toivonen är ju då i det nya numret som skickas ut till prenumeranter i dagarna här. Lyssnar man på oss denna onsdag där detta avsnittet släpps, så har de flesta fått det. Och det kommer i butik då dagen efter på torsdag, där man kan gå ut och köpa detta nummer som vi känner har, förutom den här intervjun, så har den några mer korrekta och bra rader.
Just det, så även om Degerfors fixar det här nu sista omgången, så kommer en hel del läsa det här innan det är klart. Så det, oavsett så är det. Vilket så kommer du få mejl.
Jag ser fram emot en storm.
Ja, jag bara säga som det.
Ja, absolut. Sånt kan hända.
We've been fisked.
Men som sagt, ett nytt nummer ute nu, och vi har ju gått ut med detta också, att vi har en liten julkampanj på gång där man kan ge bort Offside i julklapp till en kompis, till en vän, till en familjemedlem, en årsprenumeration. Och på köpet då, som tack för att man ger bort en offside-prenumeration, så får man en signerad bok, antingen av Olof Lund eller av Thomas Pettersson som skrev om Palmemordet. Eller den här corona-posten som var vårt omslag nummer 3/2020, som man kan sätta upp på väggen om man vill bli påminn om dessa speciella tider i fotbollsvärlden. Så in på offside.org för att se denna julkampanj. Det kan vara värt pengarna.
Absolut.
Med det sagt så ska vi också säga då att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med Svenska Fans, som då har lanserat en app som är perfekt för dig som är supporter. Här kan man skräddarsy sitt flöde för att bara få nyheter om sina favoritlag. Man kan diskutera i Svenska Fans forum och följa sina favoritlag med pushnotiser i en helt ny livescore. Sök på Svenska Fans i App Store eller på Google Play för att ladda ner appen. Vi har också avsnittet i samarbete med Kommunal, som under hösten har förhandlat fram ett riktigt bra kollektivavtal för räddningstjänsten. Nu sker de lokala förhandlingarna ute på arbetsplatserna, och ju fler som är organiserade, desto större skillnad kan facket göra vid alla förhandlingsbord. Som medlem i Kommunal får man också en av marknadens bästa försäkringspaket och råd och stöd i sin yrkesutveckling inom räddningstjänsten. Läs mer på kommunal.se.
Vi stänger butiken med de orden. Tack så mycket för att ni lyssnar och läser. Vi är tillbaka om 2 veckor igen. Ha det så bra, hörni.
Ta hand om er. Hej då.